Men det visar sig ju vara Bond med sin mås på huvudet. Han kommer upp i vattnet och...
Precis, han har alltså en mössa med en uppstoppad mås eller anka på.
Mm. Som man sedan kastar av sig alltså så här snabbspolat.
Ja, de snabbspolar filmen. Ja, när han ska ta av sig mössan.
Ja, så det går väldigt
jättemärkligt.
Och det låter som ett ägg nästan när han tar av sig.
Hej och välkomna till 007-podden med mig Jonas Högberg och
Anders Hultqvist.
Vi har nu äntligen nått fram till, äntligen, till den tredje filmen. Det har varit två långa och stundtals tunga upplevelser det här. Men nu är vi äntligen framme vid publikfavoriten, filmen som alla snackar om när det gäller James Bond, Goldfinger.
Du trodde aldrig vi skulle ta oss hit?
Ibland så kändes det lite som en utmaning utan slut.
Just den förra filmen var James Bondarnas favorit.
Ja, precis. Det var ju många James Bond-skådespelares favoritfilm. Men det här är ju också en film som många diggar. Jag vet att Steven Spielberg har det här som sin favoritfilm till exempel.
Alltså sin favoritfilm överhuvudtaget?
Nej, favoritbondfilm.
Det hade varit roligt.
Ja, nej, men vad tror du om den här filmen?
Min 12- eller 10-årings minne av den här är att den var jättetråkig. Men den kanske tilltalar en vuxen sensibilitet.
Då ska vi se om det blir guldtummen upp den här gången. Vi återkommer alldeles strax.
Och där är vi tillbaka.
Vi har sett Goldfinger, filmen som kom året efter From Russia With Love. De gjordes ju typ varje år på 60-talet, Bondfilmerna.
1964 alltså.
Precis, 1964 kom Goldfinger. Så är jag 65? Nej.
Nej, jag vet inte. Så är det något.
Känner sig man som alltid när man precis har sett en James Bond-film, så känner man sig lite förvirrad. För man är ju lite förvirrad med de här filmerna.
Jag är ganska trött idag. Lite.
Men det känns ju lite som att allt inte riktigt hänger ihop. Och så har det ju varit med de tidigare filmerna också. Men kanske ännu lite mer med den här kanske.
Det kändes ju som det var mycket för att vi inte skulle ha koll på... Jag vet inte, ska man dra någon handlingsreferat?
Ja, det ska vi såklart göra.
Men man inte skulle ha koll på vart det var på väg, lite så. Att det var mer därför än...
Ja, du minns inte så mycket av filmen.
Från förr? Mm. Eller, nej, det gjorde jag inte. Jag minns bara när de krossade en bil i en bil.
Du minns den scenen?
Det var den enda scenen jag minns faktiskt, tror jag. Ja. Alltså Oddjobb också.
Ja, Oddjobb minns man såklart.
Oddjobb och bilen.
Mm. Ja, men...
Jag tror jag tyckte att det var hemskt att de mosade... Fast den människan var ju redan där. Men jag tror att jag tyckte att det var hemskt att de mosade en människokropp i en bil.
Nu går vi händelsen i förväg kanske.
Ja, jo.
Ska vi ta det från början helt enkelt. Goldfinger. Den handlar ju om Goldfinger helt enkelt. Ulrich Goldfinger, en master villain, en mästerskurk, en superskurk. Kanske den första superskurken egentligen, för han har ju verkligen en superskurk grej på G, som alltså Bonds skurkarna från Dr. No och From Russia With Love kom inte ens i närheten av den här planen som han håller på med.
Nej, men någonting var de inne på. Men Goldfinger introduceras ju inte alls så.
Nej, han introduceras ju som lite av en klåpare. Alltså en simpel korthaj. Alltså en fuskspelare. Falskspelare.
Jag förstod inte ens vad Bond gjorde där.
Alltså det inleds ju på ett någon sorts lyxhotell i Miami. där Bond har förpassats för att skugga och ta reda på allt om denne Goldfinger. Och Goldfinger gillar att lura folk på pengar. Varje dag så träffar han en kille nere vid poolen och spelar kort med honom. Och tack vare en bulvan eller en tjej som befinner sig på Goldfingers rum med kikare, så får han liksom uppdateringar via en mikrofon i sitt öra om vad det är för kort hans motspelare har för någonting. Och då dyker Bond in där i hans hotellrum, tar över spakarna, säger åt Goldfinger att nu har du satt en sista potatis om du inte förlorar alla dina pengar till den stackaren. Och ja, sen raggar han upp den här tjejen istället då, som hjälpte Goldfinger. Och ja, jag kände att jag förklarade lite för mycket om något ganska tråkigt.
Ja, men avslutningsvis så blir Bond karate-shoppad, och när han vaknar igen så är hon mördad.
Precis, de har ju en trevlig stund, och så dyker ju Oddjob upp och ja, målar den här kvinnan i guld.
Så att hon avlider.
Ja, precis. De påstår ju att i den här filmen att människan inte kan fortleva om huden inte får andas. Vilket är ett påhitt, fullständigt påhitt. Det finns inget sådant.
Men det är ganska mycket i Bond som är påhitt.
Ja, jo, precis.
Men sen när Bond är tillbaka på högkvarteret och pratar med sin överordnade, då undrar han ju själv varför han är på det här fallet. För det har man ju undrat.
Ja,
varför jagar Bond någon simpel korthaj?
Ja, men exakt.
Han är upprörd över att den här kvinnan blir mördad, såklart, och vill nästan ha någon slags personlig hämnd, känns det.
Ja,
men han vet ändå
så.
Inte varför han ska jaga Goldfinger.
Nej, men snart nog får vi veta det. Han ber sig ut och träffar Goldfinger på en golfbana. Och så, ja.
Här är en lång golfscen som är ganska tråkig.
Lång golfscen.
De håller på med lite olika bus. Det kanske också slår an att de liksom gör saker där de utger sig för att göra en sak fast de fuskar eller gör något annat. Jag vet inte.
Alltså de gömmer golfbollar, ja, för varandra, och det är lite buskisartat nästan.
Det är ja, men lite den golfresan. Vad heter den?
Caddyshack.
Nej, jag tänkte på den där sällskapsresan.
Ja.
Långben eller vad
säger jag. Vad heter den? Ja, men golffilmen helt enkelt.
Ja.
Jo, men ja, än så länge förstår man ju väldigt lite av varför så många tycker att Goldfinger är så bra. För det är ju bara märkligt och lite långtråkigt.
Jag förstår ju varför mitt 10-12-åriga jag tyckte att den var tråkig. För det känns ganska ofokuserat länge med scener som inte leder någon vart men får hålla på ganska länge. Och inget så tydligt narrativ. Jag förstår inte ens vad Bond håller på med mycket. Men sen ger det ju lite, eller det får ju ändå en orsak lite grann mot slutet när den diaboliska planen framträder. Frågan om det ändå är too little too late.
Eller, ja, för innan vi kommer dit så jagar ju Bond efter Goldfinger till Schweiz. Där fortsätter ju det här. Saker bara händer lite hipp som happ, känns det som. Bond stöter på en tjej som är syster till den här tjejen som blev guldmålad. Och tillsammans bestämmer de sig för att... Nej, ja just det.
Ja, de dyker upp lite. Men i det här läget så är ju Bonds uppdrag att undersöka hur Goldfinger smugglar ut guld ur landet.
Just det, precis.
Hans mission.
Han har ju ingen koll på den egentliga planen. Han tänker bara att Goldfinger är någon sorts guldsmugglare helt enkelt.
Mm.
Och det, ja, man känner sig väl inte... Det känns ju inte särskilt trittlande. överhuvudtaget. Men ja, och känns det lite som att allt går åt pipsvängen för Bond. Han, den här kvinnan som är ute efter att döda Goldfinger blir själv dödad av Oddjob. Och Bond försöker fly med sin Aston Martin-bil första gången den, med en Bond-film. Men han gör bort sig och kör in i en vägg typ. Och,
man ser att han är ganska upprörd över att det här syskonparet har gått åt och att han inte kunde
skydda dem.
Ja, eller hjälpa dem i alla fall.
Det finns ju en väldigt snygg scen när hon introduceras. Framförallt är det ju ganska roligt när han skuggar ju Goldfinger i de här slingrande bergspassen. Goldfinger åker med sin bil som han skeppat från England till Schweiz. Man förstår senare att det är för att bilen är gjord av guld och att det är liksom så han har smugglat ut guldet. Ganska smart i och för sig. Men när Bond skuggar Goldfinger i bergspassen så åker det förbi en bil med den här kvinnan då, systern till bruden i inledningen, och då tvingas han säga till sig själv: behärska dig 007, behärska dig,
discipline.
Precis,
när han säger en tjej. Det är... men han har ju verkligen det här, han har ju fullt k med sitt sexmissbruk,
alltså han, precis, han är ju medveten om sitt sjukliga beteende.
Men här har han ju kanske gått och lite terapi.
Tidigare i From Rush With Love så hade han ju det där att när han tittade i periskopet där och det kom in en kvinna så skiftade han fokus direkt.
Eller tappade fokus.
Han tappade kanske ju fokus och kunde bara koncentrera sig på kvinnobenen.
Mm.
Och här tvingas han liksom säga åt sig själv att nej, jag måste följa efter Goldfinger. Jag får inte börja skugga den här tjejen.
Mm, han har ändå jobbat på det.
Han har, precis, han är ju medveten om sitt missbruk kan man väl säga. Sen är det jättesnygg scen efter det, när det finns en utzoomning där det går i tre led.
Jag trodde det var den du skulle komma till. Eller, ja, men, det var det kanske.
Jo, men precis. Det börjar ju med kameran är placerad ovanifrån och så går den neråt. Och så är den här bergspassets slingrande vägar. Så får man se längst ner Goldfingers bil. Och så zoomas kameran ut ytterligare så att man kommer högre uppåt. Så att man ser James Bond som...
inte så diskret.
Inte så, precis. Han står precis framme vid kanten och tittar ner på Goldfinger.
Posa lite också.
Precis, står bredbent.
Ja, med ena ben. Ja.
Ja. Och sen så zoomar kameran ut ytterligare. Och då får man se den här kvinnan då med sitt krypskyttegevär.
Mm.
Så då tänker man att hon ska skjuta Bond. Och,
det tror vi fortfarande i den scenen, för det är ju där vid Bond hon träffar.
Ja, precis, hon träffar någon meter bredvid James Bond och tänker man, hon är en usel skytt.
Men hon är ännu sämre.
Men hon är egentligen en ännu sämre skytt, för hon sitter på Goldfinger, eftersom ju hon är systern då till den dödade kvinnan i början.
Hon heter
Jill Masterson.
Jill Masterson.
Ja, så det var ju tjusigt och fint. Men sen när den här förvirrande jakten och allting har hänt så blir ju Bond tillfångatagen. Och ja, då kommer den här klassiska scenen som antagligen de flesta som har minsta hum om James Bond har koll på. När han tvingas ligga bredbent på ett...
tvingas ligga bredbent.
Ja, men, ja, precis. Han är ofta bredbent i den här filmen. Men här ligger han ju liksom fastbunden och med benen isär på en guld brits av något slag. Och då kommer den här lasern och ska klyva honom på mitten.
Ja, det är ju framförallt familjejuvelerna som är i sig till, kan man tänka i första hand. Eller jag tror att det är Bond mest orolig över. Att klyvas på mitten är väl ingen biggie. Liksom. Om det hade varit från huvudet och neråt så hade han varit ganska cool, tror jag, med situationen.
Mm. Men nu är det ju det han värdesätter mest av allt som är i skottlinjen helt enkelt. Och här blir det ju extra lite märkligt. Först så har de ju den här klassiska meningsutbytet "Do you expect me to talk?" No, Mr. Bond, I expect you to die.
Och sen gör han inte det. På något sätt så liksom snackar Bond sig ur den här situationen, för att han menar att alla andra vet lika mycket som honom, och om 007 dör så kommer 008 ta över, och han vet lika mycket. Och kanske då att Bond menar att om han kan skicka en rapport där han säger nej, men allt är lugnt, Goldfinger, han är inte så inblandad i någonting, så kommer allt cool down. Men jag vet inte, Goldfinger köper inte det där, och lite svårt att veta att Bond överhuvudtaget fikar efter det. Men sen säger han att han känner till operation, vad det nu heter.
Storslam.
Storslam.
Jag kommer inte ihåg att det på engelska.
Då blir Goldfinger intrigued.
Ja.
Så någonting. Kanske.
Det känns, precis som med Dr. No, känns det ju som ett barn har skrivit manuset till Goldfinger.
Nej, tycker du det?
Med stundtals är det ju pinsamt, ologiskt och...
Ja, men det pekar ju sen till
väl enkelt
revealen att han har en stor plan.
Ja, precis. Och det är väl det som händer härnäst. Först så träffar ju Bond på filmens egentliga Bondbrud. Bruden med det konstiga namnet Pussy Galore.
Men alla är ju konstiga namn.
Ja, fast det här är väl ändå det mest extrema ändå kanske. Det här är ju ett Austin Powers namn. Och ursprungligen så hade ju filmmakarna tänkt sig att Pussy Galore, att när Bond introduceras till henne så skulle han, när hon introducerar sig till honom, så skulle han svara ja, jag vet det, men vad heter du? För att påpeka att ja, det är väldigt mycket Pussy. Men det vågar de inte riktigt. Det räckte väl med att namnet var...
Men han säger
det insinuerar en del.
Ja. Han säger någonting.
Han säger någonting. Han säger, jag måste drömma.
Ja.
Det kändes sådär. Många av hans repliker när han försöker med one-liners lyckas där.
Ja, men de är inte riktigt där än. Men däremot introducerar sig James Bond med någon slags fågelhatt.
Ja, det måste vi prata om såklart.
Absolut. Men det kanske kommer efter handlings...
Ja, men det första som händer i filmen, det är ju den här... actionscenen i början av filmen.
Innan förtexterna.
Innan förtexterna, och då... Ja, vad händer då?
Nej, men då simmar en mås, är det va?
Nej, det är väl en anka, eller?
Jag vet fan. Det såg ut som en mås, tyckte jag. Men den simmar i alla fall i vattnet, men det visar sig ju vara Bond med sin mås på huvudet. Han kommer upp i vattnet då.
Precis, han har alltså en mössa med en uppstoppad mås eller anka på.
Mm. Som man sedan kastar av sig, alltså så här snabbspolat.
Ja, de snabbspolar filmen.
Ja,
när han ska ta av sig mössan.
Ja, så det går väldigt
jättemärkligt.
Och det låter som ett ägg nästan när han tar av sig.
Redan där blir man ju skeptisk.
Ljudeffekterna lever kvar från förra filmen. From Russia With Love hade ju några exemplariska... seriefigursljudeffekter.
Jag tror faktiskt att den här filmen fick en Oscar för
Cartoon Sound.
Nej, men något med ljudarbetet var den fick Oscar för. Och det är ju lite löjeväckande.
Kanske explicit Mickey Mousing i en judo scene som vi får se.
Ja, men man brukar ju Mickey Mousing, det säger man ju om ljudeffekter som ska liksom accentuera någonting på ett komiskt sätt, på ett tecknat sätt närmast.
Ja, eller när det är också när musiken spelar ljudet, eller man ska säga, man iscensätter hela soundtracket liksom med musik, va? Eller?
Nej, jag tror att det är specifikt för ljudeffekter, men det kanske kan ha någonting med musiken att göra också. Men oavsett så... Precis, det blir ju en ganska märklig Mickey Mousing-scen när James Bond ska förföra Pussy Galore. Men det är ju en liten bit senare i filmen. Men innan det händer så beger ju sig då James Bond till fångatagen av Goldfinger och Pussy Galore som jobbar för Goldfinger till USA. Och där får då James Bond veta Goldfingers diaboliska plan Den går ut på att de ska ta sig in i Fort Knox.
Gasa ihjäl alla.
Alltså, Goldfingers tanke då, för han äger ju redan ganska mycket guld. Och han har väl blivit betald av den japanska regeringen, tror jag. Var det det?
Var det inte kinesiska?
Han har ju fått en bomb, en radioaktiv bomb.
En dirty bomb.
Som han ska använda inne i Fort Knox och göra guldet där, hela USAs guldreserv, radioaktiv. Och därmed värdelös i 58 års tid.
Mm.
Och på så sätt kommer han kunna öka värdet på sitt eget guld 10 gånger. För han kan ju omöjligen stjäla guldet ur Fort Knox. Det är ju så otroligt mycket det handlar om. Och det är ju omöjligt att frakta ut det ur landet liksom, utan att någon skulle märka det. Så det här är ett smart sätt att göra en diabolisk stöt. Men inte riskera eller liksom komplicera det allt för mycket.
Mm. Men han är också beredd att gasa el 60 000 människor.
Ja, det är ganska sjukt. De släpper ut nervgas från flygplan för att döda de militärer som bevakar Fort Knox.
Mm. Men där har de ju då bytt ut gasen för att Pussy Galore har legat med Bond.
Ja, det är ju filmens kanske märkligaste detalj. I boken så är Pussy Galore uttalat lesbisk och blir omvänd av James Bond. Och det sägs väl inte rakt ut i filmen att hon skulle vara lesbisk. Men man förstår tidigt att det kanske lutar åt det hållet. För hon säger att hon är immun mot hans charm när han försöker på flygplanet.
Jo, nej, men det insinueras.
Med sina ögonbryn och sina insinuanta repliker. Men senare då, när det kommer till den här Mickey Mousing-scenen där de utför judogrepp på varandra in i en lada och de liksom trillar runt och så här små komiska ljudeffekter samtidigt. Och här så våldför ju sig Bond på Pussy Galore. Han tvingar sig till en kyss och mer förstår vi väl.
Nej, men kyssen mottas ju så småningom.
Ja, det är det här klassiska. Precis, kvinnorna vet inte att de egentligen vill. De säger nej men de menar ja, fast de inte vet om det. Det är ganska pinsamt.
Men i den här så är ju Bond tillbaks i bravura med att byta kläder.
Från det ena till det andra, ständigt i 007-podden. Det finns ingen som helst riktning. Men du, absolut, det är ju faktiskt en otroligt fin detalj.
I From Russia With Love kände jag att kostymbytena var helt... Det hade de inte lagt mycket krut på. Om man säger så. Det var någon grå och någon svart och sen någon grå igen. Kanske något blått. Här är det många olika kläder i alla fall. Han börjar med sin gromansdräkt där när han dyker upp såklart. Och sen tar han ju av den och har en tjusig vit smoking under. Med röd nejlika och allt.
Ja, han ser väldigt tjusig ut.
Dapper! Mm, och sen på det där hotellet har han ju den här ljusblå frotté-dräkten. Dräkten med blixtlås och skärp.
Det är något av det konstigaste jag sett.
Den är riktigt tjusig.
Men den är ganska tjusig faktiskt.
Mm. När de är i Schweiz sen, när han är ninja igen, eller har sån här svart dräkt och ska smyga i mörkret, då har han en jättetjusig liten tajt ryggsäck som jag tyckte var väldigt spännande.
Du vill äga en?
Ja, ja. Jag ska snoka lite på Amazon.
Jag vill ha den där frotté-dräkten.
Ja, men tänk dig kombon, den frotté-dräkten.
Den frotté-dräkten och den ryggsäcken.
Ja.
Ja, inte dåligt.
Dashing.
Nej, men ni måste faktiskt googla det. Eller så lägger vi upp en bild på det i samband med det här avsnittet på hemsidan.
Ryggsäcken eller frotté?
Ja, men frotté-dräkten. Definitivt frotté-dräkten.
Ja.
Men ska vi avsluta handlingsreferatet, vad man ska kalla det. Det blir ju då tunggung i Fort Knox. För eftersom, precis, det du var inne på förut, James Bond förför Pussy Galore och får henne att byta sida och byter ut nervgasen och kontaktar Washington och får alla att fejka att de dör. Så slutscenen inleds med att Pussy Galores flygare, fem blonda kvinnor som flyger in över Fort Knox, släpper ut lite gas och folk faller omkull som käglor på marken. Vi ska tro att det är nervgas, men i själva verket så är det bara de som lossas. Och så utbryter det stridigheter när de har lurat dit Goldfinger och hans gäng. Goldfinger flyr eftersom han av någon anledning har förutsett det här.
Men han är
apropå lätt... klädbyten menar jag.
Ja, tjusigt klädbyte.
Det är han under sin casual kostym, så råkar han ha på sig typ en uniform, en amerikansk uniform med majorsbeteckning och allt.
Mm, så han glider därifrån och skjuter.
Han skjuter lite folk i ryggen och sen säger han åt soldater att där borta ska du skjuta, där är skurkar.
Mm, så skjuter han dem i ryggen.
Exakt. Och samtidigt så stänger han ju in sin underhuggare Oddjob i valvet tillsammans med Bond och bomben. Och då utbryter ju en ganska snygg fight.
Mm.
Det är nog absolut den snyggaste fighten hittills i Bond-serien.
Alltså, tågfighten i förra var ju bra också. Den var ju intensiv.
Jo, men absolut, den hade någonting. Men det här kändes ju ändå mer rent och mer...
Den här är mer det här att de står och väger lite. Och... Bond kan inte gå i clinch.
Men det fanns många sköna moment i den här scenen. Man förstår ju att Oddjob är ju en övermäktig fiende för James Bond. Han kastar guldtackor på honom, händer ingenting. Oddjob är väl den första comic book villain, får man väl ändå säga, som Bond-serien introducerar.
Mm.
Han är ju fullständigt osårbar, verkar det som. Bond sular ju alla möjliga saker på honom.
Han presenteras som både stark och stryktålig.
Och så har han sin speciella hatt då, som kan klyva statyers huvuden.
Mm, inte människors.
Nej, precis. Han skickar iväg hatten mot den här...
Jill Mastersons syster.
Syster, precis. Men, och så knockar han henne.
När hon dog nog, va?
Ja, men man ser ingen sår efter hatten sen när han går fram till och undersöker kroppen.
Nej, krossar.
Ja, det är märkligt. Men den här fighten i Fort Knox var ju... den var snygg. Och den hade ju verkligen gjort själva Fort Knox... sceneriet var ju jättefint också. Det var ju flera nivåer och så var det liksom filmat långt utifrån och så kunde man se den här trappan som ledde ner. Och så
fina hade de... skuggor.
Fina skuggor, precis. Det var ganska snyggt.
Ja, men settingen gjorde ju mycket för fighten. Så, och sen det här avvägen då, att man vet att Oddjob är en svår motståndare att gå i närstid med. Så Bond måste liksom tänka think on his feet. Men Bond gjorde ett väldigt snyggt utfall också. De står och mäter varandra och sen hoppar Bond fram och gör, försöker fånga någon nackgrepp. Jag kan inte vad grepp och sånt heter.
Mm.
Men det var ett väldigt snyggt utfall.
Ja, men det ledde ju inte till något
speciellt. Nej, det ledde inte till något, men det var visuellt tilltalande.
Ja,
det var... Lite oväntat i den här typen. Hittills har det varit mycket sådana här rallarsvingar, brawler, slagsmål. Det här kändes mer stilrent.
Ja, men samtidigt förstår man ju inte riktigt vad Oddjob, vad han har för fight-teknik. För han anfaller ju med öppna handflator och gör liksom så här karate-chops. Fast det ser ju mer ut som knytnäveslag egentligen.
Mm.
Det är liksom som att producenterna inte riktigt visste. Ja, de vet att han, i karatefilmer, då anfaller man med öppen handflata. Men vad gör man sen? Jag vet inte. Ni kan väl bara boxas lite som vanligt.
Mm. Han var på med några grepp också. Kanske några aikido och liknande. Jag vet inte.
Men absolut. Och sen tvingas ju då Bond nyttja sin överlägsna intelligens för att fälla Oddjob. Han plockar upp Oddjobs hatt, vilket ju utjämnar...
Det är första gången Oddjob känner sig hotad. För annars är han väldigt nöjd med sig själv och går och flinar åt allting.
Ja, det är ju en återkommande detalj att Oddjob ständigt ler. När han knockat James Bond vid ett tillfälle tidigare i filmen, så tittar han in i en spegel.
Nej, men det är när Bond har kört in i väggen med sin bil. Då ser han sig själv i spegeln. Blir väldigt nöjd.
Ja, av någon anledning tyckte han att det var ett utmärkt tillfälle att vända på klacken, titta in i en spegel och över hela den här scenen då. Märkligt tilltag.
Du tror inte det var en sån här luring då, att Bond har kört mot en spegel och blev lurad?
Ja, du menar att vi ska bli medvetna om det? Det var inte så bra klippt i så fall. Man
jag
förstod inte riktigt den poängen.
Oddjob såg sig själv i spegeln för första gången kanske också.
Någonsin?
Någonsin.
Shit, vilken stilig herre.
Ja.
Ja, nej, men han har ju någonting, Harold Sakata, som gör Oddjob. Han är, känns ju väldigt speciell.
Mm, men du pratade om honom att han skulle vara en ominous presence genom hela filmen. Eller så. Mm. Kanske jag inte upplevde honom som riktigt ändå.
Nej, nej precis. Han är ju lite för komisk till utseendet kanske.
Nej, men scenen han är med tycker jag att han har en viss fysisk närvaro.
Det känns en stringens där.
Jag tycker scenen när han krossar golfbollen var lite för komisk. Men annars tycker jag att han håller sig ganska, ganska stram. Kanske men, lite för nöjd med sig själv.
Ja, det tyckte jag var trevligt att han var så självsäker. Mm. Men självsäkerheten dör ju ut då när
Bond får tag på hatten. Har bytt ägare.
Ja, precis. Men han lyckas ju då ducka när Bond slänger iväg hatten mot honom och den fastnar i den här järnstängslet bakom. Och när han ska dra loss hatten ur järnpelaren så slänger sig Bond ner på marken, plockar upp en elledning som kapats och stänker in den i järnstängslet och elektrifierar Oddjob.
Mm. Gör processen kort.
Det var väldigt snyggt faktiskt. En riktigt bra fight som håller än idag. Han är ju ganska länge på Goldfingers stuteri i USA. Och här är ju en ganska parodisk om jättemärklig scen när Goldfinger ska förklara sin ondskefulla plan för ett gäng gangsters, mafiosos.
Mm, som har investerat pengar. Eller ja, det har de inte heller. Jag vet inte.
Nej, men de har väl levererat saker till Goldfinger som ska liksom, som hjälper Goldfinger med sin plan utan att de vet om det. Och så inviger han...
De vill ha sina pengar ju, men han säger att om de investerar... De är ju där för att få sin miljon. Men om de investerar i det här i planen istället så kommer de få tiofalt tillbaka.
Ja, just det. Och då händer då det som jag tror att filmskaparen lagt mycket av budgeten på, förutom då slutscenen i Fort Knox. Det är att de har förvandlat Goldfingers vardagsrum till någon sorts otrolig... alltså, det blir ju som en parodi på det här med skurknäste. För han drar ju några spakar vid kontrollbordet där.
Man måste skruva på reglage och grejer.
Och då sänks ju persiennerna, eller det täcks för alla fönster. Och så börjar saker och ting snurra i rummet, den stora skrivbordet. Det åker ner en sak och visar upp en projektor. Och så kommer det upp en jättestor 3D-modell över Fort Knox och dess omgivningar.
Och Goldfinger står och skruvar och donar.
Ja, den här scenen håller på ganska länge. Man bara, wow, vad är det som händer? Och de undrar också det. De bara, hey, what's going on? Come on, hey,
Ja, de verkar ju mörkla där. Släckte du ljuset? Tänd igen! Alla drar fram vapnen här bara, nu blir det mörkt. Alltså det här.
Precis. Och ja, då får de veta den här konstiga planen.
Roligt, Goldfinger, han blir mer och mer upprörd liksom. Han märker att planen, han försöker ju sälja in den här idén, men det funkar inte, så han är ju östen mer och mer. Han fattar inte det i brevet.
Just det, precis. Ja, och sen är det ju märkligt också, han har berättat sin plan för alla de här typerna, och då säger alla utom en att de går med på det. Men så är det en kille, nej, jag vill ha min miljon nu. Och så säger Goldfinger, okej, det var ju tråkigt, men häng med mig, jag måste ta hand om den här killen, ni kan ju ta det lugnt här ett tag. Och då, ja, vad händer då?
Jo. Bond har ju samtidigt rymt från sin cell genom att lura vakten att han åker ner i en hiss.
Det är ju faktiskt filmens absoluta höjdpunkt.
Genom att han står alltså vid fönstret och försökt skärma den här vakten flera gånger som har världens pokerface och inte bryr sig. Och sen så kryper ju Bond ner under fönstret och låtsas försvinna.
Det här cellfönstret, han är ju inne i en lite sån här, en sån här atypisk fängelsecell.
Ja, sen låtsas att han åker hiss, vakten går på det. Går in och bara, har hon lyckats bygga en hiss medan jag satt och vakta? Otroligt, jag måste, ja. Och då har Bond klättrat upp i taket och slår ner den där killen. Och sen dyker han ju upp i Fort Knox-modellen inuti och blänger på det här mötet. Så att, då skriver han ju ner den här diaboliska planen på en lapp som han ska försöka smussla ut med den här killen som inte vill vara med. Han får med lappen i den här bilen och den här killen åker iväg. Och då får man se att Goldfinger gasar alla de andra. Men alla som är med på planen, de blir gasade.
Ja, man förstår inte riktigt varför han har berättat om den här planen i första...
Ja, det är väl för att första... vi ska få ta del av den.
Jag tror att det är lite för att han måste få berätta det för någon.
Ja, men han har ju byggt det här rummet också.
Jo, ja, det är sant. Så det, ja, han har ju ett behov av att hävda sig.
Ja, men han har ju rätt bra planer. Han är ju också så där väldigt nöjd med sig själv i flera scener. Det är alltså, ju skurkarnas fall.
Alltså huvudplanen är ju jättebra.
Jo.
Men sen har han byggt att släppa den här bomben och göra allting radioaktivt och höja värdet på sina egna tillgångar. Det är ju supersmart.
Och han har ju byggt ett rum enbart för att presentera den här planen. På flera olika scheman och med modeller och hissa ner mörker och sånt. Så att han måste ju ha någon.
När han är klar med det här, när han har fått det bekräftat att de tycker att det är ju en ganska bra plan. Ja, men vi är med på det här.
Mm.
Då är han klar. Då dödar han dem och känner att det där gav mig verkligen någonting.
Ja, men så kan det vara. Absolut. Så killen som åker därifrån i alla fall, honom åker ju Oddjob och skjuter.
Och det är ju Oddjob som kör bilen.
Ja.
Han ska köra honom till flygplatsen.
Och sen kör honom till skroten. Kör ner honom i bilen i skroten. Eller i mosen där. Bilkrossen. Den enda scenen jag kommer ihåg. Jag tyckte det var hemskt att en människokropp skulle krossa sin bil. Antar jag.
Nej, det finns väl något.
De har ju lastat guldet där i också. Och sen...
Ja, det förstår jag inte heller. Han... När skurken kommer ut från Goldfingers hus och går mot bilen, så ser man att folk, Goldfingers underhuggare, lastar in guld i baksätet på bilen.
De är hans miljon. Han ska
det är hans miljon, men varför gör han så?
Ja, men sen mosar de i bilen och sen åker ju Oddjob tillbaks med den i en annan bil. Och då står ju Goldfinger och Bond och pratar och då säger Goldfinger, ursäkta, jag måste få ut guld ur den här mosade bilen.
Ja, men jag förstår inte varför han inte bara sköt den här killen i sin villa.
Nej, precis. Men det är väl för att han gillar de här planerna, eller?
Ja, men jag antar att det måste vara så, helt enkelt.
Så den här killen, han vill inte vara med. Jag har misslyckats med min övertalning. Så då ska jag ha någon omständig plan för att mosa honom.
För han är ju inte medveten om att Bond försöker få ut den här spår... Bond har ju en sändare på sig som han lägger tillsammans med den här lappen då, med planen som han har skrivit ner i fickan på den här skurken som vill åka därifrån med sin miljon.
Precis. Bond har ju sina polare, Felix och någon annan.
Så just den amerikanska agenten.
Ja, precis. Som alltid är där. Men jag tänker att det är Goldfingers nederlag som att han inte kunde övertyga den här killen med sitt rum och sin plan.
Ja.
Som gör att han nästan straffar sig själv. För sen ska han alltså gå och utvinna guldet igen ur den här mosade bilen. Ja. Där också ligger en mosad kropp. Alltså det är ett jobbigt jobb.
Ja.
Men det är Goldfingers... Han kunde inte övertala den här killen. Alltså det är ett misslyckande.
Han straffar sig själv för sitt misslyckande.
Ja, typ.
Ja, men så kanske man kan se på det. Märkligt oavsett i alla fall.
Nej, men och sen spottar ju de ser ju Felix då kika i buskarna med kikare och bara fan, där skulle kunna vara Bonds vänner.
Ja, just det. Bäst att behandla Bond väl. Varför? Ingen aning. Men
då ska de lura dem om det verkar som att Bond har det bra här.
Då kommer de inte tänka att... ja, precis. Då kommer de tänka, det här är ju ingen fara. Bond umgås med brudar och dricker drinkar. Det är ju bara att åka tillbaka till hotellet och strunta i det här, typ.
Precis.
Trots att de vet om att Goldfinger är en ganska farlig kille.
Så det är där en beordrar på Psycholore att sätta på sig något mer bekvämt och förföra Bond, mer eller mindre.
Ja, just det. Fast det är Bond då som förför henne istället.
Mm. Det är då de går in i ladan och ljudar varandra.
Ljudar varandra med Mickey Mouse ljud. Men sen då, det sista som händer i filmen, det är ju då att Goldfinger ska hämnas på Bond. Han har lyckats ta sig in i ett flygplan. Alltså Bond, jag vet inte, han får väl någon sorts avtackning av alla FBI-agenter och sådär. Nu ska du få åka lyx privatplan här. Men när han åker iväg så visar det sig att Goldfinger har knockat piloterna och tagit över planet själv tillsammans med Pussy Galore. Och då blir det en liten strid och ett skott brinner av. Ett fönster går sönder och så blir det lufttrycket sjunker, planet dyker. Goldfinger sugs ut genom det väldigt, väldigt lilla fönstret.
Mm, obehagligt.
Han är ju en ganska stor man, Goldfinger.
Mm, mm.
Det blir ju också komiskt och märkligt.
Var inte obehagligt? Tänk att sugas ut sådär, en stor man.
Jo, men det är ju inte så att man får känslan att han trycks ihop, utan han bara liksom flyger ut som en kork ungefär.
Han gör någon besvärad min.
Ja. Konstigt vore väl annars. Det är ändå roligt också att han har en ganska rejäl kroppshydda och påminner ju väldigt mycket om Dynamit-Harry från Jönssonligan. Och så har han ju en plan om att spränga guld också.
Han pratar ju om att spränga överhuvudtaget. De ska sprängas in då, sina demolition experts. Ja, han pratar väldigt mycket om att spränga,
ja, precis. Så man tänker verkligen, shit, Dynamit-Harry, det här de fick
Man pratar också om att många andra delar av vetenskapen och sånt har sina genier och sånt, men ännu har ingen varit en criminal genius mer eller mindre.
Ja, men precis, det är ju det som är grejen. Han vill ju vara det, criminal genius. Vara det,
ja.
Och det är ju antagligen då därför han måste berätta om sin plan.
Jag ser framför mig om man står hela kvällen där och bänder upp den där bilskroten för att få ut guld. Liksom.
Men det är ju ändå lustigt, han berättar ju inte planen för Bond. Han lyckas bryta sig ut och få höra den här planen.
Mm. Kan han ha tänkt det? Han måste ju ställa sin dummaste vakt där alltså, som går på hiss.
Han måste ju varit seriöst riktigt IQ-befriad.
Bond har byggt en hiss. Så Goldfinger kanske har tänkt det. Ställt den där killen där så att Bond ska kunna ta sig ut och smyga upp
i... Ännu en diabolisk plan!
För varför går du ens att smyga upp i Fort Knox-modellen? Och tjuvlyssna?
Ja, det kan man verkligen undra. Men det är roligt, för i alla andra Bond-filmer så berättar ju Bond-skurkarna sina planer för Bond in person liksom.
Mm.
Men här så gör de inte det egentligen.
Nej, men Goldfinger påpekar ju flera gånger att nu har du stört mina planer för sista gången. Han vill inte...
Men precis, han gillar ju inte att Bond håller på.
Nej, Bond är i vägen. Han vill presentera sina planer för någon annan.
Han vill presentera sina planer för andra skurkar.
Ja.
Som han sedan gör sig av med.
Ja, ja, för de är ju obetydliga.
Just det. Men Bond som, jag vet inte, han betyder väl någonting uppenbarligen. Han vill inte att någon annan agent ska skickas ut. Så därför tvingas han ha med Bond hela tiden då. Sen är det ganska obehagligt det här med att han ska dumpa nervgas och döda alla de här. Och skådespelaren som gör Goldfinger, Gert Fröbe, han var ju med i nazistpartiet mellan 1929 och 1936.
Vissa kopplingar där.
Så han hade ju kopplingar till nazist-Tyskland. Så det känns ju lite olustigt. Och vad jag förstått så tyckte Gert Fröbe också det. Han förstod ju att den här kopplingen skulle ju bli ganska olustig för alla inblandade egentligen.
Ja.
Så han var ju väldigt noggrann med att berätta om sin bakgrund för folk inför filmen och sådär. Så att det inte skulle bli några konstigheter. Han ville ju liksom förekomma folks information och sådär. Och ja, men frågor plus, som skulle komma.
Men det är från boken antar jag, men att göra den, producenterna måste nästan medvetet göra den kopplingen. Att ha nazist-skurken.
Ja, fast ursprungligen ville de ju ha Orson Welles, ja, de ville som ha Orson Goldfinger. Welles, okay. Men i alla fall, och det här att han hade nazistkopplingar fick ju staten Israel att bannlysa Goldfinger och alla Gert Fröbes filmer. Men sen så gick det ju ut en judisk man och berättade att Gert Fröbe faktiskt hade räddat honom och hans mamma under andra världskriget. Att han hade gömt dem. Och ja, han varit lite av en hjälte då. Mm. Så då slätade de ju undan det här. Och
vad slätade de undan?
Nej, men Israel... De lyfter den här banden då på Gert Fröbes filmer. Jo, filmen var så poppis på bio att vissa biografer visade Goldfinger 24 timmar om dygnet.
Det är 24 karat.
Jag tänker ju osökt på att det fanns ju någon biograf här i Stockholm som visade tänker på Harald Treutiger.
Osökt.
jag tänkte på Gökboet, att det fanns någon svensk biograf som hade visat Gökboet i typ 20 års tid. Inte 24 timmar om dygnet.
Men Goldfinger kan plocka det rekordet.
Nej, jag vet inte vad jag tänkte på. Men det här med att folk gillar vissa filmer.
Ja. Jag tänker att du
oproportionellt mycket.
Jag tänker att du tänkte att Harald Treutiger såg Goldfinger 24 timmar om dygnet i 20 års tid.
Och sen fick inspirationen att göra 24 karat.
Ja.
Visste du förresten att Harald Treutiger är typ...
reseledare.
Båtkapten i göteborgska skärgården numera.
Mm. Han gjorde väl även sin egen... Eller, nej, eller... Han var med kanske i den här actionfilmen som
Mats Helge Olsson.
Mats Helge Olsson med Robert Aschberg som agent.
Och Gert Fylking också kanske.
Och Gert Fylking kanske. Kan heter den Polar Expressen? Nej, det är en animerad
de här. För er som inte känner till Mats Helge Olsson, han är ju en infamös svensk filmare som gjorde otroliga mängder skitfilmer.
Gjorde han så många?
Nej, kanske inte så många, men han är ju ökänd för sina många usla filmer med märkliga val av skådespelare som Robert Aschberg och Gert Fylking till exempel.
Ja, jag tror Harald Treutiger kan vara med i den där som jag tänker på.
Ja, Goldfinger var för övrigt den enda James Bond-filmen där Sean Connery Bond beställer en shaken martini. Shaken, not stirred.
Ja, sen dricker han iste med Goldfinger.
Ja, lite allt möjligt. Han dricker väl allt han kommer över egentligen.
Ja, jo,
men han själv får välja, så blir det då en shaken martini. Federico Fellini omnämnde ju Goldfinger som en av de filmer som för filmmediet framåt.
Mm.
Det var ju någon som frågade Fellini när Goldfinger kom ut vad han tyckte om filmen. Mm. Och då hyllade han den till skyarna. Han höjde den till skyarna. Känner du att det är befogat?
Thank you.